Här börjar damen med enhörningen av Tracy Chevalier. I översättning av Anna Strandberg, inläst av Helena Geselius för Jäntas. Dedikation. Till min syster Kim. Kapitel 1. Paris. Fastlagen till påsken år 1490. Nicolas des Innocents. Sändebudet sa att jag skulle komma med en gång. Det är typiskt för Jean Levist. Han förväntar sig att alla ska lyda honom ögonblickligen. Och det gjorde jag. Jag gav mig bara tid till att tvätta penslarna innan jag följde efter budet. Beställningar från Jean Levist kan innebära att man har mat på bordet i flera veckor. Det är bara kungen själv som säger nej till Jean Levist och någon kung är jag knappast. Å andra sidan undrar jag hur många gånger jag har störtat iväg till Rue du Four på andra sidan Seine bara för att återvända hem utan någon beställning. Jag påstår inte att Jean Levist är en nyckfull person. Tvärtom är han lika strikt och sträng som hans käre Ludvig den XI en gång var. Saknar humor dessutom. Jag skämtar aldrig med honom. Det är en lättnad när man får lämna hans hus och ta sin tillflykt till närmaste taverna och muntra upp sig med att dricka, skratta och vänslas en stund. Han vet vad han vill. Men ibland, när jag kommer för att diskutera ännu en vapensköld att pryda någon murstock med eller kanske till vagnstörren på hans hustrus ekipage eller som infattad glasmålning till kapellet. Folk säger att Levists vapen börjar bli så vanligt att man kan gödsla med det. Kan han plötsligt hejda sig, ruska på huvudet och konstatera med bister uppsyn: det här behövs förresten inte. Jag borde inte befatta mig med sådana trivialiteter. Ni kan gå. Och då gör jag det. Med en känsla av skuld. Som om det var jag som tagit upp hans tid med vagnsdekorationer när det ju var han som lät kalla på mig. Jag hade varit i huset på Rue du Four flera gånger tidigare. Och det är inte något särskilt imponerande ställe. Trots att det ligger omgivet av åkrar och fält är det byggt som om det vore ett hus mitt i stan. Med långsmala rum, alldeles för mörka murar, stallbyggnaderna för tätt inpå. Det luktar alltid häst in i huset. Det är den sortens hus som är typiskt för en familj som har köpt sin ställning vid hovet för pengar. Pampigt visserligen, men med fel läge. Jean Levist tycker förmodligen att han har lyckats bra som har fått ett sånt ställe att bo på, medan hovet skrattar åt honom bakom ryggen. Han borde bo nära kungen och Notre Dame, inte utanför stadsmuren i de sumpiga markerna runt Saint-Germain-du-Pré. När jag kom dit visade förvaltaren mig inte till Jean Levists eget arbetsrum, ett rum där väggarna är täckta av kartor och där han sköter såväl sina åtaganden för hovet och konungen som sina privata affärer. Istället förde han mig till familjens stora bankettsal, Grand Salle, där Levists tar emot visiter och håller sina gästabud. Jag hade aldrig varit där inne tidigare. Det var en långsträckt sal med en stor eldstad i den bortre änden och ett ekbord i mitten. Bortsett från en vapensköld uthuggen i sten över spiselkransen och ytterligare en som var målad ovanför dörren hade rummet inte utsmyckats. Även om takpanelens snidade trämönster var vackert. Inte särskilt grandiost, tänkte jag medan jag såg mig omkring. Trots att fönsterluckor stod öppna hade det inte tänts någon brasa och rummet var kyligt med sina kala väggar. Vänta här på herrn, sa förvaltaren och gav mig en hetsk blick. I det här huset hyste man antingen respekt för konstnärer eller öppet förakt. Jag vände honom ryggen och kikade ut genom ett av de små.